välkomna till BB-podd på gt.se. Din lilla fruktstund i årets digerdöd, så att säga. Välkommen också till veckans gäst, som är John Pettersson, som vi känner som ordförande i supporterklubben Änglarna.
Tack så mycket, kul att vara tillbaka.
Du är alltid välkommen tillbaka.
Ja, jag är alltid här.
Det är så det har blivit just nu. Alla andra våra vänner sitter i karantän, så vi fick ringa Disco igen.
Ställer alltid upp. Helt obrydd av smittskyddslagar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer störtar jag iväg när BB-podd kallar.
Vi sitter ju ändå 3 meter från varandra, ska tilläggas.
Bakom plexiglas.
Det är vi inte. Nej. Det är en lögn. Men avstånd har vi.
Jag sitter i en tunna med handsprit.
Då är du alltså miljardär. Jag var inne i en affär och skulle köpa handsprit, för det stod utanpå affären så här: vi har handsprit. Mina misstankar gick ju såklart att okej, det kan ju förekomma ett visst mått av ocker här. 250 skulle han ha för en sån. Jag bara, hejdå.
Nu ska jag berätta om en jobbig historia också här. Jag var på Hede Fashion Outlet häromdagen. Ja. Vet du, skulle springa in på Adidas.
Fanns det några butiker kvar?
Ja, men det fanns det. Jag skulle springa in på Adidas butiken för att köpa mig ett par nya vårskor. Går in där, står det en snubbe där, en riktigt spännig Adidas kille, jobbar på Adidas, och säger så här: varsågod, ta gärna lite handsprit innan du går in. Sen, det var liksom kravet för att gå in. Absolut, säger jag, trycker på den här flaskan. Den jävla fucking exploderar i mitt skrev. Så jag går runt inne på Adidas butik, får vara där inne i typ 40 minuter för att vänta på att jag ska torka innan jag kan gå ut och vistas bland andra människor.
Men ditt skrev spred inte någon pandemi i alla fall då?
Inte den här.
Vi kommer bli lite specialavsnitt. Det blir ju lätt så i dessa coronatider. Mm. Är man inte för oerhört trött på när folk säger precis så? I dessa coronatider.
Och det är just därför ni har hört det för sista gången i BB-pods historia.
Ja, jag säger det först och sen reserverar mig mot det efter. Det är, ja. Alltså, det är så jag jobbar.
Veckans avsnitt är ett decennieavsnitt där vi ska avslöja, eller egentligen utse då, årtiondets bästa, sämsta och olika varianter på händelser. Vi kommer prata om decenniets profil och mål och så vidare. Och så här. Så ska vi ta hjälp av John Disco Motherfucker Pettersson för att liksom utse dessa.
Mm, det stämmer.
Men först...
Först så vill jag, supporterklubben Änglarna och många med mig, uppmuntra er att om ni inte redan har blivit det, bli medlemmar i IFK Göteborg. Vi är så nära 10 000 nu. Vi började den här resan mot medlemskap på 4100 medlemmar, tror jag. Vi har dubblat det och mer därtill. Om vi kan nå 10 000 medlemmar i IFK Göteborg, så skulle det betyda så otroligt mycket för föreningen i... Ja, jag får ju inte säga det jag egentligen vill säga, så jag stannar där och säger bara: fattar ni hur mycket det skulle betyda för föreningen?
Vi är så otroligt nära döden, tror jag du skulle säga. Och det är ju inte, det är inte ute och ljuger fullkomligt när du säger så. Det är tider som kan göra väldigt mycket för föreningen, både upp och ner så att säga, men framförallt mest ner just nu.
Vilka tider är det du pratar om?
Det är svåra tider.
Svåra, tuffa tider.
Som,
för en del.
Ja. Som
Per Gessle brukar säga. Ska vi kasta igång då med den här poddens första pristagare? Och jag tycker att vi går på stort från start och utser decenniets match.
Decenniets match för mig är... en mobilisering och en uppbyggnad som sen leder till ett jävla toppen crescendo. En av de gångerna under decenniet som den blåvita supporterskaran verkligen har visat musklerna ordentligt. Och det handlar då alltså om AIK borta 2015. En match som rent resultatmässigt i tabellen gjorde... eller skulle göra att vi satt i förarsätet mot guldet när den var över. Men innan så var det ju högst oklart också, eftersom vi hade ju förlorat mot Djurgården och AIK såg starka och tunga ut och sådär. Det blev som sagt då den här uppbyggnaden när liksom hela jävla Göteborg samlade ihop sig.
Det här är ju en måndag, vet jag.
Ja, precis. Och vi började hetsa från alla håll och kanter ganska tidigt, och att det skulle fan med fyllas upp varenda jävla säte på den där jävla Friends Arena.
Minns du vad vi gjorde dagen innan?
Dagen innan matchen så var vi väl i Uppsala, du och jag, va?
Du och jag, vi tog ett flyg upp till Stockholm. Vi blev hämtade av Magnus Thorn. trevlig blåvitsupporter som körde oss till Uppsala där vi gick på In Flames konsert för att ladda upp för då den här magiska matchen.
Bröt i musik så. Men...
Fantastisk konsert var det.
Ja, tack så mycket Daniel för hela den upplevelsen.
Ja, det var fantastiskt.
Ja, men det var någonstans också en feeling i hela stan att det här är this is it, det här är the shit-matchen. Och jag kommer ihåg också att du höll på att typ ringa upp folks arbetsgivare och övertala dem att de skulle få ledigt från jobbet. Ja, det var en massiv jävla supportersamling. Och vi blev till slut, hur många då, det kommer jag inte ihåg. Men det var
väl 5000 änglar tror jag det var.
Ja, precis. På en bortamatch i Solna
en måndag. Men det som var grejen för den här matchen var ju också att det var ju lite revanschen för då förlusten 2009. Vi kände att nu har vi mycket att kräma ur. Vi gick ju mot guldet och det gör AIK också. Men AIK låg ju bakom oss. Och vi visste att vinner vi den här matchen så inte nog så är vi med fortfarande och fightas om guldet. Men vi skär också direkt av AIK från guldstriden. Och just få se den här slutsålda Friends Arena då, att tysta dem och få se, det låter så barbariskt och hemskt det här, men få se då 45 000 besvikna gnagare. Bara det var ju stor njutning.
Det finns ju också en att det är exakt samma matchutveckling och samma resultat, men i reverse från 0-9, det vill säga att de tar ledningen med 1-0, vi vänder och vinner. Så det finns lite paralleller, även om det nu inte slutade med guld för våran del.
Nej, men någonstans var vi ändå med. Vi var ju fortsatt med i racet och det var en så sjuk uppbyggnad inför den här matchen.
Det var ju som en guldmatch, måste man säga. Ja, även om det kanske låter som någon sorts jävla loseraktigt och prata om det, så var det ju som en guldmatch. Om vi hade tagit guldet så var det där vi hade bärgat det på något sätt.
Det är lätt att glömma bort det, men alltså nu när man sitter där flera år senare, men det vi stod inför då, det var ju att amen, vi har Kalmar hemma i sista omgången och Norrköping har Malmö borta. Det är fan vi som ska ta det här guldet. Alltså det var ju verkligen en... På pappret så såg det ut som att vi har... Spör vi gnaget borta så har vi förutsättningar att ta det här hela vägen.
Vi ska också komma ihåg att det här året har vi alltså tagit cupguldet precis. Det är Jörgens första år. Vi har fått ha då den här truppen som är med och spelar den här matchen och tar det här cupguldet över en ganska lång period. Det är en satt period och nu skulle vi liksom äntligen då kunna börja skörda frukten.
Det här är ju också Gustav Engvalls stora stund i IFK Göteborg när han gör båda målen och på något sätt slår igenom med dunder och brak och blir den spelare som senare någon köper för massa pengar i en märklig affär. Men det är kanske decenniets konstigaste affär eventuellt, men det är en annan historia.
Det är din decenniets match i alla fall.
Ja, men precis, den brutala explosionen och den vinsten och det firandet och ja, men allting från A till Ö med den matchen, det är decenniets match för mig.
Har du samma match, Disco?
Nej, det har jag inte. Jag tycker att det där är en stark kandidat och jag hade gärna velat välja en seger, en fest, en klassisk klang- och jubelföreställning. Det finns inte många sådana det här decenniet, men det finns några stycken. Men jag tycker ju att decenniets match måste inte vara en vinst, utan det kan snarare handla då om matchen som lite definierade ett decennium. Och för mig så är den match som jag väljer, det är en match som kanske tydligare än någon annan, där det finns ett före och ett efter.
Typiskt hipstigt av John att välja något som är dåligt då.
Det här är fjärde gången. Ni vet vad ni bjuder in när jag kommer. Det är liksom...
Nej, det ska, det,
ni går in i detta.
Vilken match har du?
Vi lyssnar på vinyl. Det är sämre. Och det är så det ska vara.
Det är äkta.
Ja, men där IFK Göteborg går in i matchen som en förening och kommer ut ur den som en annan. Och den matchen jag väljer, det är Karabach borta 2016. För där är den sista självande chansen att få avkastning på ett investeringsrace som vi har kört sedan Real Blåvitt drog igång 2012. Där finns fortfarande chansen. Där står det här lilla fönstret fortfarande en smula på glänt. Klarar vi det hindret, hoppar vi över den jävla vattengraven, tar oss till Europa League, tar oss till ett gruppspel. då ger vi oss själva förutsättningarna att fortsätta hänga med i den allsvenska toppen på lång sikt.
Ska tillägga här nu då att den här matchen är så pass avgörande. Det här är så då slutkvalet då till Europa League-slutspelet. Mm. Vi har tagit emot Karabag hemma veckan eller två veckor innan. Tagit seger med 1-0 och nu väntar det vändande mötet. Kryssar vi då i Azerbaijan så får vi 25 miljoner rätt in på konto direkt. Väldigt, minst till att börja med. Vi når också ett Europa League-grupp spel med fantastiskt fina resor och allt där till.
Ja, men då nollar vi väl ut den stora investeringsresan på något sätt. Då är vi square på något sätt. Det kan skilja 5 miljoner.
Ja, men det är ändå 25 miljoner in som var väldigt välbehövliga. Där.
Även om många spelare ändå liksom hänger kvar och det går okej för oss resten av det året, så vet man i samma ögonblick som Karabach gör 3-0 så vet man på något sätt att det här är över. Nu kommer vi behöva reboota föreningen.
Nu blir det tufft.
Nu blir det väldigt, väldigt tufft. Nu har det här liksom, den här chansen vi har haft i några säsonger, den är dead and buried. Och därför för mig så är det, trots det kassa resultatet, så är det decenniets match. Därför att ett annat resultat i den matchen så hade vi suttit här och pratat om ett helt annat decennium.
Men det, man kan väl se egentligen hela det dubbelmötet som en sorts resa, om man ska säga. Det innehåller ju verkligen allting.
Hemmamatchen är en stark kandidat.
Nej, det är helt otrolig match.
Albecks frispark, ett kokande Ullevi. Scott Jamiesons bästa jävla match i livet.
Enda.
Men det ska man också komma ihåg. Det här är alltså, där och då, just där och då, för det här decenniet, så är det ju Blåvitts viktigaste match på otroligt, otroligt länge, för man har en chans att bära in massa pengar.
Mm. Och det är ju också en supermobilisering som sker till den matchen av kanske de mest inbitna, de som brinner mest, som går på allt, köper allt, är med på allt. Vi samlar verkligen ihop alla. Det är en bussmottagning med bengaler längs hela vägen utanför Gamla Ullevi. Det är ju också, när det är Europamatch så får det inte vara publik på undre klacksektionen eftersom det inte finns några kombistolar, så alla blir tätt sammanpackade. Alla som är på arenan då brinner verkligen 1000%, och det märks i hela publikladdningen och hela stöttning och allt. Det är fullkomligt jävla elektriskt. Mm.
Men just du som säger Scott Jamieson, det roliga i sammanhanget här är ju att vi har ju inte Haitham Al-Sami till den här matchen. Och får alltså då plockat in då från Australien Scott Jamieson, som kommer och gör sitt absolut första framträdande i IFK Göteborg. Kom han dagen eller två dagar innan till föreningen, har liksom fel tidszon i kroppen, en träning, går in och gör en insats bortom denna jord, och alla undrar vad är det för jävla superaustralienare vi har hittat där borta down.
Han har ju precis klivit av surfbrädan liksom.
Ja,
det är ju det han har gjort.
Han såg ju fräsch ut, alltså sådär ut.
Vilken energi.
Fräsch.
Mm. Men till saken hör ju också då liksom att vi tycker då, när vi har fått Karabag, så känner vi, fan, jämfört med alternativen, det här ska vi nog kunna lösa. Vilka fan idéer.
Ja, men var inte Roma och andra lag med på tapeten just under den här perioden?
Det fanns lag som på pappret kändes mycket svårare. Ja. Karabag, jaha, det är typ ett gäng nissar borta från Asien, mitt i Ryssland, och några brassar som typ har solat solstol i ett par år. Och efter 2 minuter i den matchen så inser man att shit the fuck, de här är bra.
Ja.
Här har vi nog ingen chans.
Mm.
Men så liksom, med publikens hjälp och hela gränsen, så börjar vi äta oss in, och det känns som att fan, vi vänder det här tillsammans på något sätt.
Mm.
Scott Jamieson som liksom kommer in och det känns lite så här i efterhand, så att han fattar nog inte hur mycket bättre de var. Han bara körde på liksom. Hey dude.
Nej, jag tror inte heller han fattade hur viktig den matchen var för föreningen. För honom var det som, nu ska jag komma in och göra min debut och vill jag göra något extra bra.
Ja, slita och dra och visa hjärta.
Ja, men verkligen så.
Man ska aldrig berätta för fotbollsspelare vad matcherna handlar om.
Du
eller vad
är mycket sämre än de här. Det ska man, får man inte berätta. De är grymma. Nej, men, och någon sorts crescendo när Mats Albeck drar upp en frispark i krysset. Det är alltså Mats Albeck som då mer och mer har växt till någon sorts frontfigur. Supportrarnas vän och så vidare. Drar upp den här frisparken i krysset och solen bryter igenom målen. Det finns helt grymma bilder som ska lägga kanske som avsnittsbild till och med. Då är det så jävla liksom, nu jävla, vi klarar det, vi tar den sista nödplankan.
Mm. Och framförallt så är det, vad kan det ha varit, 9-10 tusen pers på Gamla Ullevi, men det kokar som ett derby.
Mm. Och så är det den här sorgliga returmatchen i borta den steniga, i Azerbaijan. Det är ingen planen. Så först är ingen får åka på matchen för man ska ha visum sökt så 4 år och 3 månader innan och det ja det är en riktigt röten plan.
Ja, och precis som du säger Jocke, alltså anledningen till att det här är min kandidat till decenniets match är ju också det här att på de här 180 minuternas dubbelmöte så sammanfattar man på något sätt vad supporterskapet handlar om. Det är, ja, det är solen bryter fram, en frispark i krysset och elektrisk stämning. Men det är också en grå arena i öststaterna där en dröm dör.
Och det är så jävla mycket meta att Johns decenniets match är lidelse.
Ja, men det, och så kan man utveckla den matchen så är det verkligen så. Bollen studsar och hoppar på en hörna, en sån här låg slagen kort hörna som rinner igenom. Du vet, i början av matchen så känns det, så försöker vi ändå stänga till jävligt tajt och det känns ändå ibland i den matchen som fan, vi kanske kan nolla de här. Och så det som då gör att liksom, öppnar upp hela skiten, det är en riktigt röten slagit felträff som studsar igenom hela straffområdet och som rinner in liksom.
Och sen var det över.
Vilken är din decenniets-match då?
Jag har ju 2 matcher som är potentiella kandidater till decenniets match för mig. Jag vill ju börja med, eller det är 2 positiva upplevelser, kanske med lite olika utgångspunkter. Min första kandidat då till decenniets match, det blir ju då en match som vi har laddat upp till så himla länge. Vi ska komma ihåg att det är alltså då ganska många år sedan, det är 2007 sedan vi bärgade en titel senast. Vi åker nu upp till Friends Arena, ska spela då cupfinal mot Djurgården 2013. Det är en uppladdning som har varit så sjukt länge. Supporterklubben Änglarna ordnar fram ett tåg där över 1000 pers får åka från Mölndal station. Det är för att den perrongen är den enda som klarar av att hantera 14 vagnar. Det var så ett sånt galet intresse kring den här matchen. Vi åker upp, det blir förlängning, det blir straffläggning och Pontus Farnrud lyckas till slut då kränga in sin straff och vi bärgar det där efterlängtade titeln. Det här var ju alltså första gången som vi kunde då skörda frukt då från själva Real Blåvitt-satsningen som skedde 2012. Det var en sån jävla lättnad i kroppen efter att ha gjort ett riktigt floppår 2012. Och det skulle mycket väl kunna vara decenniets match. Men sen så finns det en till match som är extremt, extremt avgörande för IFK Göteborg och dess framtid. Och den ligger faktiskt ganska mycket i närtid. Det är en match där vi ligger riktigt illa till och vi är väldigt, väldigt oroliga för om vi faktiskt ska kunna klara oss kvar i Allsvenskan. Vi gör en hyfsat stor mobilisering med de 2 tappra som är kvar och fortfarande brinner för det här. Det här är Poyas Bagis första år. Vi samlar ihop ett bra gäng. Vi åker buss upp till Grimsta för att möta BP. Vi lyckas slå BP och lyckas därmed med i stort sett all garanti hålla oss kvar i Allsvenskan. Ett uttåg ur Allsvenskan där med alla pengar som kommit in och tv-rättighet och grejer hade gjort oss så fruktansvärt illa att jag vet inte fan vad vi hade varit idag om vi inte hade klarat just precis den matchen.
Och där, Patrik, kan man ju faktiskt dra en rak linje från din kandidat till decenniets match Brommapojkarna från min kandidat Karabach. Det är ju så att man kan dra en linje från när vi står mot Karabach och är på liksom gränsen till det förlovande landet hela vägen till när vi står mot Brommapojkarna och är på gränsen till att ramla ner i helvetets 9:e krets.
Det som vi inte kunde rädda i Azerbaijan ledde till Grimsta IP.
Precis.
Och det är ju faktiskt inte heller så långt från Grimsta IP till Solna och Friends Arena där min match
just det.
Är en oerhörd cirkelslutning här om man verkligen vill är det.
Vilka är dina bestående minnen av cupfinalen då, Hannes?
Av cupfinalen. Nu skrattar han så här lite elakt åt mig så här. Jag var ju också på den matchen. Jag bodde ju i Stockholm på den tiden. Så att jag missade ju festen. Jag såg matchen tillsammans med en kompis där som höll på Djurgården. Han gick hem i mitt i andra halvlek så nu får du se det här själv. Där satt, det var jag och Djurgården här. Mm. Vi vet ju också Friends Arena inte så lätt att ta sig till och från på den tiden. Mm. Så där fick man ju så här, trots att man just hade vunnit cupguld Och så fick man bara se, tjuff, nu försvann alla mina kompisar in på tåget. Fick man ta sig hemifrån den, lite med svansen mellan benen nästan.
Det var nästan så att ja, hoppa var... på tåget och åka tillbaka till Stockholm igen. När
ja, ja, men det, så, det hade nästan varit en enklare sätt att ta sig hem för mig. Men för man ska komma ihåg att det var ju hela den avslutningen när folk, någon kastade upp en bengal i Djurgårdsklacken och det var en rätt hetsk stämning. Mm. Så det var ju liksom inte läge att springa omkring med bar Iber i Solna och fira vilt i någon fontän, för då hade jag nog inte suttit här idag. Ja, kanske. Ja. Eller något i den stilen. Så, men festen på tåget var bra, hörde jag.
Det var bra fest. Mm. Kan vi enas om en decenniets match eller får vi helt enkelt göra så att vi håller de här fyra som fyra fina kandidater? Vi pratar ändå fyra matcher på 10 år här.
Jag tycker att en topp 4 är väl rätt rimlig. Om man lyssnar på det här avsnittet och har hört de här resonemangen så tycker jag att man kan tala om vem man tycker har starkast case för decenniets match.
Mm. Eller om man har ett helt eget alternativ som självklart ska vinna.
Vilket ingen har, eftersom vi har tagit allt som är vettigt. Skriv gärna på BB-podd på Twitter, Instagram eller Facebook. Tung första punkt, eller hur?
Ja, det får man säga. Ska vi ta in någon sorts pausunderhållning här emellan? Eller?
Men jag har förberett några stycken här som jag tänker att de är odiskutabla, de är så självklara så att jag kan ta dem själv.
Det vet jag fan om vi ger dig, men, okay, men försök.
Jag säger i kategorin decenniets, om du vill bli min fru får du ta mig här och nu. Det är en så kallad love at first sight story här då.
Det är en ganska tydlig kategori, så ganska riktad kategori får man säga. Det känns som att du kanske kom på vinnaren före du kom på kategorin.
Ja, men så var det ju. Och den här mystiskt sexiga mannen dök ju bara upp. Den spännande amerikanen med det svallande håret som till och med hade fått valfri sköldbärare ur NMR på fall. Med sitt obesvärade leende skärmar han sig igenom en försäsong. Varje gång han berömde en medspelare så sträckte den på sig lite extra. En jävla superhunk som bara var hos oss i typ 3 månader 2015. Pratar givetvis om Heath Pierce. Världens kanske bästa människa, alla kategorier. Sicken jävla mancrush.
Oerhört starkt Twitter-game på den gubben också, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Han visste hur man skulle flirta upp supportarna i brygga.
Ja, men är det någon som inte tvekade över sin sexualitet efter att man hade sett Heath Pierce?
Däremot är väl egentligen bara Mix Diskerud, va? Fast han är väl som uppenbarelse bara en blek kopia av Heath Pierce.
Mix Diskerud har ingenting mot Heath Pierce. Alltså jag är ledsen, det har han inte.
Är det bara att vara snygg det handlar om här nu?
Ja, men han har det. Och det är det. Vem mer har det som Heath Pierce?
Vem man vill vara.
Mm. Ja, precis.
Om vi är tre stycken femåriga killar och ska leka. Mm. Vem vill du vara? Jag ska vara Stålmannen, jag är Batman, jag är Heath Pierce. Alla bara, exakt. Fan, det skulle jag ha valt. Fan också. Ja,
exakt så är det. Ska vi ta en av de riktiga tyngre punkterna nu igen då?
Japp. Efter decenniets match så måste man väl utse decenniets mål.
Oj. Där finns det ju en uppsjö kandidater.
Ja, annars hade det varit deppigt. Ja, det var 3 mål på under hela 2000-talet.
Sen ska ju tilläggas då att om vi pratar snygga mål och sådär så är ju inte IFK Göteborg superkända för att göra dem. Det är ju inte de här magiska skottkryssen från halvhalva plan som man kan se internationell fotboll. Och decenniets mål hade ju varit väldigt enkelt om man fick backa bandet till 2009. Men det får man inte göra nu. Utan nu är det från 2010 till 2019 och då får man välja bland det man har.
Det sjuka är ju att det finns ju rätt många fräscha kassar från det här decenniet som man totalt har glömt bort. Antingen för att resultatet i matchen inte gick våran väg eller för att säsongen i sig glömde man bort rätt fort. Jag vet inte om ni minns det, men Tobbe gjorde ju ett sjukt fräscht typ reduceringsmål mot Malmö borta något år. Där vi förlorar matchen, men målet i sig är vansinnigt snyggt.
När vi spelar i röda borta stället och han lägger upp den i första krysset med en yttersida på något sätt.
Det är ett sjukt läckert mål, men alltså, så fort matchen var över var det ingen som kom ihåg det. För att vi torskar med 3-1 tror jag eller någonting sånt. Och det är liksom, det är inte ett... Så att decenniets mål ska ju både vara, det ska både vara snyggt, men det ska ju också vara liksom, det ska ju ha någon sorts betydelse.
Känner du att du bottnar i sägningen sjukt fräscha kassar? Är det någonting som du kommer vara stolt över när vi lyssnar på det här igen?
Jag är oerhört trygg i min, jag kan tala med kidsen på kidsens språk.
Ja, så bra. Men hade du någon, är det din kandidat till decenniets mål?
Nej, det är det ju inte. Just på grund av det här som jag säger, att decenniets mål, ska man ha ett kriterie, så ska det vara att det ska betyda någonting. Det ska inte bara vara snyggt.
Men det är också väldigt disco att ta mål från en förlustmatch som ingen egentligen kommer ihåg. Han håller sig i så här hipsterfacket, det ska ja. Han ha cred för.
Nej, men jag ska vända på det nu och säga ett mål som är lika snyggt, om inte snyggare, och som dessutom är gjort av samma spelare, men som har en helt annan betydelse. Och det är Tobias Hyséns solo mot AIK säsongen 2013, när han sticker från mittplan. Det har jag valt. Det kanske inte är det absolut snyggaste målet, men det är rätt spelare, en av decenniets viktigaste. Det är rätt motståndare, kanske vår viktigaste motståndare. Det är väldigt, väldigt snyggt, och det avgör i princip matchen. Jag tycker att det målet är, om inte det mest minnesvärda, så definitivt med där uppe. Och det är så många, det är så många aspekter av det målet som känns rätt. Så jag väljer Tobias Hyséns soloräd mot AIK hemma.
Hörde du hur han lät som en säljcoach inom retail här nu, Patrik? Rätt produkt, rätt pris, rätt plats, ja, placering.
Ja. Ja. Ibland måste man bara dyka sig.
Nej, men jag köper det.
Det är också lite talande på något sätt. De här två målen, de påminner ganska mycket om varandra ändå. Mm. För det är ju någon sorts solokörning ifrån vänsterkanten när han viker in och får in bollen på ett spektakulärt sätt.
Precis.
Patrik?
Ja, men det finns ju några stycken som sticker ut såklart. Men ett sånt som sticker ut väldigt mycket för mig är ju en spelare som inte är kvar i Göteborg, som inte hade en jättelång karriär, men som gjorde en debut som heter Duga. Det är ju då Vaiba Sakos absolut första framträdande i Göteborgströjan på Gamla Ullevi. Han blir inbytt mitt i matchen. Det kommer en hörna som nickas precis framför Vaiba Sako, som klipper till på halvvolley precis utanför straffområdet och trycker in den, och han hann vara på plan i 8 sekunder, och det är ett sånt mål som man aldrig någonsin kommer glömma.
Man gör mål med sin första bolltouch i sin debut i sin nya klubb. Det går inte att glömma. Det är coolt.
Ja, det är fräscht, är det. Det är Kenneth Zohore.
Ja, Kenneth Zohore också möjligtvis, men det är inte lika snyggt.
Nej.
Har du någon kandidat, Jocke?
Ja, jag får också gå på något som jag tycker är snyggt här nu då. Det är egentligen Lasse Vibes mål på Sam Larssons helt sjuka cirkusframspelning och uppsnurrning med sulor mot Åtvidaberg
2014.
Och det är ju ett sånt där FIFA-mål, om man förstår vad man menar. Jag väljer ju det eftersom det är något som ger oss någon sorts touch av den stora fotbollsvärlden. Man känner bara, jävlar i helvete vad det här kommer bli någonting av den här spelaren liksom. Nu är han i Wuhan i Kina för övrigt. Ja, rest så in peace. Ja,
så kan det bli. Men det är ju också någonstans, här är ju liksom Sam Larsson sitt absolut bästa i Göteborgströjan under den här perioden.
Det var ju också då som det faktiskt var på något sätt fortfarande sjukt att en spelare i tråkiga blåvitt kunde göra såna här magiska grejer med bollen. Mm. Det hade man inte sett, för det var väl Andres Vasquez emot ungefär.
Mm.
Och så kom Sam och bara, what the actual fuck? Mm. Folk kan se saker på Gamla Ullevi som de normalt sett bara såg från El Clasico på tv liksom. Mm.
Ja, men just att det är Sams, han är verkligen som bäst här, och Lasse Vibe vinner ju det här året skytteligan med råge. Och just den tidpunkten det här målet sker på, jag köper det. Sen är det är inte själva avslutet av Lasse som ändå tar ett tillslag och lägger den bort. Det är ju inte det snygga i det, utan det är väl mer framspelningen som kanske är den som sticker ut då.
Ja, så är det. Alltså, Sam hade ju också en period här precis, det var väl liksom på sommaren här, när han gjorde en 2-3 sådana helt sjuka uppsnurrningar. Han hade någon när han kommer från kanten bort ifrån levande sittplats och bara kryssar sig och sulfintar och skickar bort 2-3 Helsingborgsspelare tror jag, som bara ligger åt varsitt håll i gräset och så serverar in bollen till någon som blir friställd. Det är väl Lasse igen säkert.
Alltid.
Ja. Så där var det verkligen wow, vilket jävla magi. Men som sagt, där är ju framspelningarna som är the shit. Vi skulle ju kunna ta och hitta in i någon sorts subkategori till decenniets mål, som kanske kan vara decenniets skott då, som är lite mer av det som du letar efter här.
Ja, vi har ju haft ett par herrar genom åren som har kunnat skjuta riktigt ordentligt. Den ena är ju i modern tid och det är ju Jordi Karasvili.
Ja, man måste väl säga att det är inte så att det vimlar av sådana riktiga bang upp i nättaket skott heller som har blivit mål. Där är vi lite svaga.
Men den du tänker på tror jag, det är en person som när jag pratade med Mikael Stare under tiden den här spelaren var i föreningen benämnde som en spelare med internationellt tillslag.
Vi kommer komma dit, vi ska kolla ifall John har något annat, någon riktig dönare.
Ja, jag tänker på Sakor, Trelleborg borta 2018, borta premiären där på ett lerigt och fruset Vångavallen. Också en sån där han får bollen ganska långt ute och man ser att fan, han tänker skotta, det här går aldrig väl. Och så bara som en projektil. Om man står på den där usla bortaläktaren och kan följa bollbanan hela vägen.
Ja, men så det gör ju också någonting med målen, just när du säger, när man står på kortsidan med näsan mot så att säga motståndarmålet och ser liksom som en FIFA-repris hur bollen böjer upp mot krysset eller vart den utav vägen. Det tillför ju någonting, och det är också någonting som tillför när man ser fotboll live på en bortaläktare. Det borde alla prova faktiskt.
Ja, men då om vi ändå pratar sånt, nu måste jag bara tillägga i dig här då, ska jag inte glömma av att Sakors bomb där sitter bakom Marco Johansson. Lite extra njutning i sammanhanget.
Så Sakor, som inte spelar speciellt länge, han sitter ändå inne på två kandidater i den här. Det har någonting också. Det kanske var därför han var i Juventus.
Sen ville jag ju kasta in egentligen då, innan vi gick hit nu då, jag tycker ju faktiskt Sören Rex Curl Helsingborg borta, den som seglar in i krysset och hänger länge i luften, också är riktigt, riktigt vacker. Men den är ju inte decenniets målvacker, men den måste ändå nämnas.
Och den är inte heller årets skott, för det är inte tillräckligt hårt.
Nej, precis.
Den har ju också den här faktorn av att man står på kortsidan och kan liksom se hur den böjer, va?
Ja, den är nog snyggare bara för att man är på plats och står i linje med krysset och ser millisekunden efter tillslaget som
och
är ganska långt ifrån.
Ölen innanför jackan.
Jo, men du ser samtidigt hur så här, den här kommer leta sig in. Men årets bombare är det, eller decenniets bombare är det du ute efter?
Ja, det är lite mer det här, och det är oväntat. Jag tror att så här, en del av de här målen, det figurerade och florerade någon YouTube-video som delades på sociala medier ganska nyligen, där bland annat det här Tobbes mål borta mot Malmö fanns med. Men då fanns det ju också ett mål av Darijan Bojanic. Som så här, när man tittar på hur det är idag, när han är någon sorts firad stjärna i Bayern och the next black där borta. Han har fått en fantastisk utveckling på karriären, det ska man säga. Framförallt gentemot hur det var när han var här. Men när han får till en av sina patenterade bollträffar och bollen bara sitter rätt upp i taket. Det är 2013-14 någon gång.
Ja, det måste vara då.
Ja. Men det är ju just det som är så häftigt just med Darijan Bojanic, att han får inte till den träffen en gång. Utan Darijan Bojanics USP är ju dels då numera hans passningsfot, men också att han har ett sinnessjukt jävla wobblande avslut.
Ja, han träffar bollen helt jättemärkligt. Så ska man inte träffa en fotboll egentligen, men han gör det och kan kontrollera det.
Det finns ju också ett annat roligt mål från, och det här är också då från samma period, och det är när Darijan Bojanic blir inbytt i slutet av matchen. Robin Söder har en ganska tuff period här, men kommer och får i stort sett ett öppet mål och ska bara peta in den. Då springer Darijan Bojanic fram, puttar Robin Söder, stöter in den själv. Robin går med hundhuvud ner och Darijan Bojanic firar som han har avgjort Champions League-finalen.
Men är han inte, är inte Darijan Bojanic värd en liten egen utvikning? För det är en så jävla märklig historia i sig.
Ja. Hela Darijan Bojanic-historien i Göteborg, hela den sessionen.
Fallet Darijan Bojanic. Mm. För det börjar ju då helt sjukt när vi möter Öster borta i Svenska Cupen 2013 är det väl. Ja. Mm. En match som vi bara ska åka och plocka hem avancemanget i. Och på planen då så är det en ung talang som det snackats lite grann om, Darijan Bojanic.
Killen från Gislaved.
Ja, stökig aura. Mm. Han har säkert, jag tror han har gjort ett par så här ungdomslandskamper, men du vet, varit en sån som varit svår att jobba med.
Ja, men det var såhär, det gick runt bilder på honom när han stod med såhär, AK-47 och grejer och sånt, och så togs de bort och så upp igen och såhär, kändes som ett såhär, privat stökigt som fan.
Ja. Och i den här matchen som också är väldigt märklig, vi förlorar väl den, åker du Svenska Cupen.
Han gör ju framförallt en halvtidsintervju som är helt otrolig. Han har ju tryckt till Filip Haglund och står i halvtidsintervjun och säger så här, han ska stå upp, han faller som en liten flicka. Det var liksom första gången man fick ta del av Darijan Bojanic, och vad är det här för dåre?
Och i den här matchen då så är det ju något väldigt spektakulärt också, utan Darijan blir ju utvisad i den här matchen. Ja, han får sitt andra gula kort. Ut i omklädningsrummet, alla Sebastian Rajal också ungefär. Och sen så plötsligt så står de och vinkar där, bara han ska in igen.
Mm. Ut på plan med det.
Ja, och då har de kommit på mirakulöst att nej, det var fel. Så att,
det är typ första gången jag ser en domare revidera domslut på det sättet.
Ja, det är väl att han varnar fel spelare i situationen, ja, där Darijan får sitt andra gula.
Jo, påstås så, det.
Påstås det, ja, precis.
Och man var ju inte lite bitter heller då när man kände att de fick ju en spelare utvisad och sen så fick de tillbaka honom.
Ja,
och sen
det var ju sekundärt att det var Darijan.
Ja, ja, gud ja. Sen var det ju bara störigt. Ja, det var han som stod och var så jävla kaxig också. Mm. Sen bara
Håkan Mild bara med ståfräs. Honom ska vi ha.
Också märkligt. Ja. Håkan Mild brukar ju inte välja den här spelartypen som är lite artist, den bohemiska artisten med lite personliga issues. Det är ju inte Håkans cup of tea i normala fall, men han måste ha sett något väldigt där.
Du känner inte till fallet Malik Mané, hör jag uppenbarligen. Men ja, absolut. Men
det blev vi ju bara lurade.
Ja, Jonas Olsson. Ja, men fortsätt här nu på Darijan Bojanic-spåret i alla fall.
Ja, men helt plötsligt så tror man ju inte att det är sant när just den här spelaren landar i IFK Göteborg. Om man tänker okej, okay, då är han något utöver det vanliga. Man har ju sett YouTube-klipp på hans fantastiska jävla bössa då.
Mm.
Och man tänker okej, okay, det här kan faktiskt bli något riktigt stort. För det var ju ändå känslan när Darijan kom till Blåvitt. Att okej, okay, nu har vi tagit dit en av de absolut mest talangfulla på sitt sätt.
Får han bara ordning på huvudet liksom. Om vi bara kan få honom att sluta spela PS4 hela nätterna, så kan vi göra någonting av det här som vi kan sälja för 70 millar.
Ja, men då tänker man ju också att spelaren i sig borde inse allvaret när man då har varit i kanske då lite dussinklubbar och sen får landa då i stora mäktiga IFK Göteborg.
Här tar vi hand om dig.
Liksom. Ja, men vi ska inte glömma här att det här är ju under den stora satsningen hos IFK Göteborg. Mm. Det är liksom inget pisslag du hamnar i när du kommer till oss då. Vi tog inte in kortsiktiga lån som Fredrik Olbrensen på den här tiden, utan det var riktiga spelare som skulle spela över en längre period.
Ja, men det började ju då sippra ut lite rykten om fan, det är något som inte alls är bra med Darijan. Han sitter, som du säger, uppe och spelar tv-spel hela nätterna. Man ser ju på killen där just då liksom hela lysten i hela personen och frisyr och hela, alltså det är något som han tar inte hand om sig.
Nej. Och du såg ju också att han var ju inte liksom den bäst tränade killen i laget eller?
Nej, allting skrek World of Warcraft och Billy's Panpizza hela natten.
Ja.
Och jag tror vi till och med jag tror vi har ett av våra tidiga poddavsnitt som heter World of Warcraft frisyr efter just Darijan Bojanic.
Jag tror det är avsnitt 3 av BB-podd, ja, eventuellt.
Gamla goda tiden.
Ja.
Ja. Och detta kulminerar ju då i att han, ja, faktiskt
på riktigt, han somnar i deras uppehållsrum innan träningen ska börja. Så när då de samlas på morgonen, de har obligatorisk tid för att käka frukost, kommer dit och sen så sitter de ofta i uppehållsrummet och gör sig i ordning. Sen ska då Micke Stare ha en genomgång. Och efter en liten stund så upptäcker Micke Stare att Darijan Bojanic inte med på genomgången. Så han tar då husvarvet för att kolla, kanske har Darijan Bojanic fastnat på toaletten, han kanske har ont i magen eller vad som helst. Nej. Micke Stare hittar då Darijan Bojanic sovandes i uppehållsrummet, för han är så trött efter att ha spelat World of Warcraft hela natten.
Jag hoppas det gick väldigt, väldigt bra i World of Warcraft. Jag hoppas att han flög fram på en drake över landet Narnia som han härskade
det
över.
Det känns som att Darian Bjarnic är sjukt bra på World of Warcraft.
Ja, sen så har ju du och Darian en speciell relation, Patrik. Eller hade.
Ja.
Ska du bjuda på den?
Jag skäms ju alltså. Det är väldigt få tillfällen som jag känner att jag har gjort bort mig i livet. Men jag har ju faktiskt en sån story med Darian Bjarnic.
Detta var under de tappra bloggarnas tid, va?
Det här är på tiden som vi var på Bara Ben och var som mest aktiva där. Och det här var också på tiden då man... sociala medier låter sjukt nu, men det var inte alls lika aktivt på det sättet. Så man hade med bloggar och sånt på den här tiden. Och för att få reda på information om spelare och sådär så följde man alltid spelarnas bloggar, men man följde även då deras flickvänners bloggar. Och...
lite som Tenpatras Instagram, fast old school.
Ja, old school, ja. Och då lägger Darian Bojanics flickvän upp ett blogginlägg där hon står på Poseidon, och så är det en god solnedgång i bakgrunden, så man ser inte personen hela vägen.
Jag måste bara rätta det, hon står inte på Poseidon, hon står vid Poseidon.
Hon står vid Poseidon, och det är en god solnedgång och man ser en liten silhuett, och då ser man en jättestor mage. Och det här är på tiden då vi alla i Blåvitt önskar att Darian Bojanic ska ta lite mer ansvar för sig själv, för det har kommit fram till att man vet om att han missköter sig här nu. Jag skrev ett långt blogginlägg om Darian Bojanic och avslutar det med: men kanske blir det styr på honom nu, för att han ska nämligen bli pappa.
Det står väl i det här blogginlägget att alltså, vi kan inte vänta eller något.
Det står typ, och det är en bild bara på längtar. En gravid tjej, och så står det längtar, något i den stilen, jag kommer inte ihåg. Det är inte lika viktigt. Det som är väldigt viktigt i sammanhanget dock är att det är inte Darian Bojanics flickvän på bilden. Jag inser dock väldigt, väldigt fort, ska tilläggas, att fan, jag borde egentligen trippelkolla detta så att det verkligen är hans flickvän. Så jag tar faktiskt bort just den sista textraden.
Kolla aldrig en bra story.
Nej, men jag tar bort den sista textraden. Och jag uppskattar att det här ligger ute på Bara Ben under ungefär kanske under 10 minuter. Lätt under 10 minuter är detta. Den har heller inte, när man skrev på Bara Ben förr i tiden så publicerade man, och sen så tog det en kvart och sen pushade den ut det inlägget i alla sociala medier, på Facebook och på Twitter tror jag det var. Men den pushen har inte hunnit gå ut, vilket innebär att det är väldigt få människor som vet att jag har skrivit texten. Så jag tar bort det och är då hos min svärfar på Tjörn, stoppar min telefon på laddning som ligger i den gäststugan vi brukar låna, och går in i huset och käkar middag och tycker att allt är fridens. Sen så kommer jag på att min telefon är nog fulladdad nu, så jag ska gå och hämta den. Har då 97 stycken missade samtal från en viss Bojanic. Och även då ett gäng antal sms som förkunnar att jag är världens största idiot. Och jag behöver inte säga vad som sägs, men det sägs ganska otrevliga saker där i.
Ett gäng juggkraftuttryck.
Så kan man säga att det var. Och... jag försöker då förklara för dem, och då har i sin tur då Darian Bojanics flickvän postat då en print från den här texten där det står att de ska få barn på sin blogg för att dementera det. Och det här, vet du vad det här är? Det här kan nog fan vara decenniets Göran Hön av en fjäder, för att jag gick in och kollade efteråt och då var det så här 30 pers som hade hunnit läsa det här blogginlägget. Men nu så blåste de upp till för fulla muggar och bekräftade att de inte skulle ha barn. Och då blev det en jävligt stor grej.
Ja.
Men jag skäms ändå, jag gjorde fel och det var dumt. Och varje gång som man pratar om det får jag lite dåligt samvete för det här, även om jag såklart har bett om ursäkt till honom för det.
Den här ångestpåslaget som kommer när man vet att man, även om saken är utagerad, så är det ändå liksom...
Ja, det är ju typ 8 år sedan nu.
Det är traumatiserande ändå.
Det är ändå tråkigt. Men nu kan jag avslöja att Darian Bojanic, han i oktober... Nej, jag skojar.
Är det decenniets pudel det här?
Ja, nej. Inte för att vara sån, alltså, men vem
så jävla fan, farligt.
Vem fan lägger upp en bild på en gravid tjej där man inte ser vem det är, skriver längtar på sin blogg för att sen visa sig att det är min polare? Det tycker jag är svagt. Jag tycker fan det är svagt. Om jag nu har någon rätt att berämma då vad man ska ha på sin blogg eller inte.
Ja. Och från detta skeppas han iväg till, vart fan skeppade han
Helsingborg.
Iväg? Helsingborg, han har varit i Östersund också emellan. Inte ens Graham Potter kunde få ordning på den här stökiga talangen.
Det finns ett magiskt klipp från SVT med honom när han så här spelar basket i i Helsingborg och har på sig full basket outfit och pamband, och så går de och frågar om han har fått bukt på sitt liv ungefär i intervjun, och pratar om att han somnade på hos sin förra klubb.
Du somnade?
Då. Ja, precis. Exakt.
Du somnade på en träning?
Ja.
Du somnade?
Jag somnade.
Är det möjligt?
Tydligen.
Det känns som att det först lossnade i Bajen.
Ja, det var väl någonstans i Helsingborg när de låg i Superettan. Då var det väl en temponivå som passade hans fötter bra.
Är man inte lite glad för att jag löst sig för Darijan Bjarric? Ja. Lite orolig som den där lillebrodern som han tänkte det skulle gå åt helvete för.
Han är ju definitionen av ett missförstått geni i Blåvitt på något sätt. Så absolut, men nu är du en fiende också.
Vem fan var det som sa det? Alltså, så här, han är inte en oslipad diamant. Han är en extremt trubbig diamant.
En kolbit.
Ja, ungefär. Ska vi ta oss från Darijan Bjarric till lite muntrare saker?
Han är väl munter nu i och för sig. Ja. Ja. Decenniet tifo.
Mm, precis. Jävligt rolig kategori på det sättet att vi har varit lite snuddat vid det här tidigare med vad som har hänt föreningen under det här årtiondet och så. Mm. Men om vi också tittar på vad som har hänt vår supporterkultur, så är ju faktiskt tifon är ju den punkt där vi faktiskt med fog för det kan slå oss för bröstet och säga vi är Blåvitt bäst i Sverige. Det är inte så många kategorier vi har kvar där vi faktiskt kan göra det, men på relativt kort tid har vi ändå gått till att bli, jag tycker, Sverigeledande inom tifon. Det är så många grymma koreografier, så många grymma motiv som har producerats från det hållet de senaste åren. Jag behöver inte nämna jättemånga av dem, men Tobias Husseins avslutningstifo, vi har Malmö-tifot hemma förra året, galet snyggt, den här parafrasen på sjöslagsmålningen. Mm. Vi har, jag är svag för, jag gillar ju allt som hyllar vår historia, så Bebben Johansson-tifot med bara bilden på hörnflaggan, också skitsnyggt.
Men det Gbg Stare of Mind-tifo tycker jag är riktigt snyggt, när man då väver in olika saker, där man då dels då gör en historisk bild över staden Göteborg, och sen också då elda bengaler så att det ska komma rök ur skorstenen och grejer. Kreativt och jävligt läckert.
Älskar det när man använder pyrotekniken kreativt. Innan det var det ju den här No Party när han håller två
bengaler.
Det är också ett så jävla snyggt sätt att använda bengalerna på. Men absolut, Gbg State of Mind är det europeisk toppklass på det tifot. Det är sinnessjukt.
Framförallt också, som du säger, det är utvecklingen som har gått liksom från en nivå till att vara med i den absoluta Sverigetoppen. Det är förbannat kul att se.
Jag tycker det är inspirerande. Alltså som ordförande för den officiella supporterföreningen, så är det så här att där har man ett bevis på hur jäkla högt vi kan nå om man bara bestämmer sig för att ja, men nu kör vi, nu ska vi bli bäst på det här. Liksom. Min, det är väldigt kul.
Min personliga favorit, då ska jag vara lite disco och vara lite indie här nu då. Jag tycker ju att det är för jävla gött när det är något som är helt oväntat och helt otippat, och något som kanske egentligen inte har med saken att göra. Nu vet jag inte vilket år det är, men det är en Kalmar-match borta, och det är mitt i sommaren, och då slänger de upp, jag vet inte om det är en extremt snyggt graffiti-gjord banderoll som täcker stora delar av bortasektionen, eller om det är ett, jag vet inte what is what, och spelar det någon roll? Nej. Men det står i alla fall industrisemester med jävligt spretigt taggiga bokstäver, och det bara osar party och fest och fylla och jävligt gött liv över hela grejen.
Men också så här, vi har det här tygstycket över just nu. Ja. Har vi något att säga? Nej, men kör på semester då.
Ja, ja, men det är någon sorts jävla, det är lite punkigt, det är någon sorts käftsmäll i det. Jag älskar när man bara vågar gå hela den vägen istället för att liksom, normalt sett så kanske man bara drar upp några vanliga slagord, om du förstår vad jag menar. Men här så kör man något helt annat och det blir så jävla rätt.
Det är lite parallell till en banderoll som var på Sveriges läktare EM 04, där det var några hjältar som hållade upp en skitstor banderoll som det stod pappaledig på.
det är samma style på det.
Det finns det också, vi hade ju, jag tror det är Malmö hemma för 2 år sedan, och det är faktiskt från Malmö-klacken då. Och jag kommer inte ihåg, det är en IFK Göteborg-spelare som ligger ner, och då är det någon någon skön snubbe i Malmöklacken som halar upp så här. Du vet,
två när man pinnar.
Ja, två pinnar och ett tygstycke emellan. Och så står det bara, res på dig.
Eller
så
här, res dig
res dig står det.
Res dig upp. Ja,
med otroligt jävla roligt och bra. Jag skrattar så jag höll på att dö. Jag har stått liksom och hängt på de pinnarna i 60 minuter och så, yes! Äntligen!
Som vanligt så är det lika mycket upp till er som lyssnar och bedöma om någon av oss har rätt eller vem av oss har
rätt.
Tyckte
ju inte att res dig upp.
Ja, det är inte
tifo är det inte. Jag tycker väldigt mycket om GBG State of Mind. Ja.
Absolut.
Ska vi säga den?
Nej.
Nej. Jag kastar in en snabbis som jag också anser är odiskutabel här nu då.
Japp.
Då är det decenniets allt skit i sig för Ghana. Det är alltså en gammal VM 2010-referens där Asamoah Gyan missar en straffa. Mm. Så är det.
Och då är det Suarez som har räddat bollen med handen på mållinjen innan.
Precis innan, ja. Exakt. Och sen bra. Så gick då Uruguay vidare och Ghana åkte ut. Mm. Allt skit i sig för. Och det handlade om ett enskilt ögonblick, den där sekunden då allting sket sig. Och den sekunden under decenniet 2010 till 2019 får ändå anses vara sekunden då Thomas Rogne drar korsbandet mot Gävle hemma 2015. Fram till och med den matchen så hade vi hållit nollan 13 gånger på 22 omgångar och efter det höll vi endast nollan en gång när Hjalmar Jonsson tappert klev in som hans ersättare. Rognes uttåg kostade oss tveklöst SM-guld 2015.
Ja, vi hade vunnit annars. Inget hade vi snack gjort. Och då hade vi suttit och pratat om ett helt annat, en helt annat sista del av det här decenniet. Och så är det bara. Hade hans korsband hållit så hade det blivit något helt annat. Och det, man kan väl kanske känna i perioder att vi pratar om vad det skett sig, vad det inte blev bra. Men så är det. Vi är IFK Göteborg och vi ska inte ha så här många år utan att vinna SM-guld. Mm. Och saker och ting har varit svajiga, är svajiga. På vissa plan är vi på väg tillbaka, på vissa plan så ser det inte så kul ut just nu. Det här decenniet definieras ganska mycket av vad som gick åt helvete. Och där var ett väldigt tydligt exempel på när det gick riktigt åt helvete.
Men det är så hemskt att det är så små grejer också.
Ja, det är de där små marginalerna. Det blir ju väldigt mycket så när man sitter här och ser tillbaka att man blir. Jag vet inte om ni har sett det här South Park-avsnittet med superhjälten Captain Hindsight.
Berätta för någon som inte har sett det.
Jag var ett stort South Park-fan tidigare i livet. Men då förekommer det i några avsnitt en superhjälte som heter Captain Hindsight, vars superkraft är att han förstår vad de borde ha gjort egentligen. Så han kommer in efter att katastrofen har skett och bara talar om för alla, ja, men det här hade ni kunnat undvika om inte kaptenen hade varit full på kryssningsfartyget, så hade han ju inte vält den här alla de här människorna.
Mister, I told you so.
Då blir alla glada och tacksamma bara, oh, thank you Captain Hindsight. Utan dig så hade vi aldrig vetat vad vi borde ha gjort. Och det är ju
någon
lite
sorts Captain Obvious.
Ja, men precis. Och det är ju lite det här blir. Det blir väldigt mycket här. Det blir ju backspegeln liksom, så ser man precis vad som skulle hända. Och jag vill spinna vidare där, Patrik, på ditt ögonblicket allt sket sig och lansera decenniets sliding doors. Det vill säga, där hade allting kunnat bli väldigt, väldigt annorlunda. Och det är inte en sekund, det är inte ens en enskild match. Det är en bortglömd månad i den blåvita historien, men som kom att betyda så mycket för allt som kom efteråt. Det är mellan den 29 september och den 20 oktober 2013.
Och vad hände 2013?
Exakt, vad hände 2013? Det ska jag tala om för dig. 29 september är det 5 matcher kvar i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg och Malmö FF är neck and neck i den absoluta tabelltoppen. Det skiljer någon enstaka poäng. Det är 5 omgångar kvar och det är svensk fotbolls giganter som går upp mot varandra. 5 omgångar från slutet ska Malmö FF ta sig an Helsingborgs IF i ett derby. Och IFK Göteborg ska åka till Fredriksskans och spela mot Kalmar FF. På förhand, eller det kanske är guldfågeln då, ja, skitsamma. På förhand är det ju inte givet vilket av de här två lagen, IFK och Malmö, som ska gå segrande ur den omgången.
Ska jag rycka liksom? Ska jag göra kommando? Rycket.
Vi ska komma ihåg att på den här tiden så är inte Helsingborg pissdåliga som de är nu.
Nej, nej. De är 2 år från ett vunnet guld. De är liksom, de är starka, absolut.
På den tiden så är ett så kallat Skånederby faktiskt ett riktigt derby och inte bara någon sorts formalitet och 3 poäng på konto till Malmö FF.
Exakt.
Och det är väl också, då, förlåt jag bara avbryter det nu, men det är vi också då året efter den stora tunga 2012-satsningen.
Mm. Exakt. Vi har börjat få utväxling på Real Blåvitt. Vi har ett bra lag, vi har en bra tränare i Mikael Stare. Det finns ingen, alltså det är en fullt realistisk chans att vi kommer att sopa hem detta.
Vi har precis tagit en titel samma år.
Vi har precis tagit cupguldet. Det som händer i den omgången, det är att Malmö vinner mot Helsingborg. IFK Göteborg åker till Kalmar och åker på 2 helt jävla omöjliga drömmål. Dels av en älmbroder, såklart. Dels av någon random norrman som ingen förr eller senare någonsin har hört talas om.
Spårlöst försvunnen. Missing people.
Det var det enda han gjorde.
Han gjorde en supercurl bakom Alborg i hans bortre
kryss. Exakt, exakt. Blåvitt torskar den matchen. Torskar även nästa match mot Djurgården borta med 2-1. Följer upp detta med en sinnessjukt svag 0-0 hemmainsats mot Öster. Och plötsligt har guldet blivit till sand. Malmö har gjort ett ryck som vi aldrig kommer tillbaka från. Och det är de som vinner det året. Och vad händer 2014? Jo, det är det Malmö-guldet som gör att de går till Champions League. Och vad händer mer 2014? Jo, IFK Göteborg byter sin sportsliga ledning. Bort försvinner Håkan Mild. In kommer Mats Gren. Hade det där guldet kommit 2013, dels hade inte Malmö suttit med sin halva miljard på banken, och dels kanske IFK Göteborgs sportsliga läge hade varit något helt annat än det vi ser idag. Så den där månaden, den där formbotten, är det motsatsen till en formtopp? Nej, formdipp.
Formsvanka.
Den där
formbotten var det ändå.
Den där dippen i helt fel läge av säsongen mot helt fel motståndare, den gav ett eko som vi känner av än idag. Och därför är den där hemska höstmånaden 2013, det är mitt val för decenniets sliding doors, decenniets brytpunkt.
Då har vi också, om vi börjar då i första matchen här, där raset startar så att säga, så är det ju Kalmar borta den matchen där vi förlorar med 2-1. Visst är det så att vi också i slutsekunderna får ett bortdömt mål för att Mattias Bjärsmyr inte kan hålla händerna i styr?
Måste du påminna mig?
Ja, man ska in och hitta syndabockar. Det var inte så du menade, tror jag. Nej, men man ska hitta sådana så här, ögonblicket här skiter i sig för Ghana eller för Blåvitt. Så är det väl så att ja, men vi gör ett mål. En kvittering.
Men den döms ju bort rätt.
Ja, visst, men bollen är i mål.
Så här, Filip Haglund hoppar upp. Hoppar inte ens i sig, men skarvar in den i absoluta slutsekunden. Det skulle då stå 2-2, vi skulle fått med oss en poäng då ifrån Kalmar. Och i alla fall haft lite hopp med oss istället blir det en
förlust. Ja, men det är en jävla skillnad ändå på att förlora, få med sig 0 poäng från Kalmar och att faktiskt ta ett poäng i slutsekunderna. Det är en jävla skillnad moralmässigt.
Fan vad många deppiga ögonblick vi har från Kalmar. Jag minns ju också Kalmar 2018-17 när vi är på Oknö camping först och bor över natten, sen åker dit. 0-0 står sig fram till absolut sista sekund. Då också en jävla älmbroder trycker in den och tystar den blåvita publiken. Och sen fick vi åka via Lessebo hem.
Får man säga då att det är någonting med de här älmbröderna. De hemsöker oss, för när vi är inne på det här temat, vad som hade kunnat bli, så minns ju jag Elfsborg borta 2011. Där Joel Allansson, kanske en av mina så här favoritspelartyper som har kommit upp ur våra led, har ett friläge i 90:e minuten, kan avgöra matchen för Blåvitt men missar, och i nästa anfall så vem annars? Jo, en jävla älmbroder för tillfället i Elfsborg. Vi kommer upp och avgör och sänker oss. Och det där tror jag, hade Joel satt det där friläget, blivit matchhjälte, kunnat bygga vidare på den statusen, så kanske hans karriär också hade hamnat någon annanstans.
Var det
där
nu?
Men han är i Superettan. Joel Allansson ska inte spela i Superettan.
Joel Allansson var ju en spelare som hade väldigt många av de här nycklarna och kvaliteterna som krävs för att bli en riktigt bra spelare på riktigt hög nivå. Mm. Sen så saknar han ju uppenbarligen vissa av dem eftersom han inte är på högre nivå än Halmstad. Mm. Men där hade han kunnat få bli matchhjälte, få en självförtroende boost och liksom något sånt där, någon sorts Sliding Doors, Anders Svensson, VM 2002 mot
Senegal.
Senegal, jag var inne på elfenbenet.
Det är ett klassiskt, en väldigt bra framsida på ett offside-nummer där de har Anders Svensson i Barcelona-tröja och så står det bara stolpe in. Ja, det är en väldigt, alltså alla tar den referensen. Alla tar, alla förstår precis vad det handlar om.
Men det finns något fint också i att Joel Allansson och Mikael Boman just nu då, så, spelar i Halmstad och gör det, men sen vet man att de sitter på bänken och eller vad säger jag, på i omklädningsrummet och snackar gamla minnen liksom.
Va, vi skulle varit på någon kamp och nu är vi på typ Stora Valla.
Hörrni,
nej, det är inte så, och det är inte så illa. Nej, men de kan ju vara där och spela.
Ja, du menar att de är det just där och då.
Ja.
Det finns sämre arenor.
Vilken är Superettans deppigaste arena då?
Det är ju fullkomligt givet. Den ligger i Eskilstuna.
Ja. Tunavallen.
Åh nej, tänker du. Det här surret som var så gött.
Är det redan slut?
Vad fan? Så kan du inte göra med mig. Jag som inte ens är framme i min bilfärd eller sitter och har tråkigt på jobbet eller klipper gräset eller ligger i hängmattan. Du som är permitterad, vad du nu än må vara. Det är klart att det inte är slut, men vi tar några fler kategorier under nästa vecka, tänker
du. Du menar att du ska fortsätta köra bil i en vecka?
Gör det, så vänta tills det här släpps.
Ja, men nästa vecka fortsätter vi snacka decenniets högsta och lägsta och bästa och sämsta med John Pettersson.
Är det någonting du vill säga?
Ja, men släng på en sån här god akustisk gitarr som ligger och plockar lite bara här. Och så gör vi säger väl tack till John för det här avsnittet. Vi säger bli medlem i IFK Göteborg. 10 000 medlemmar ska vi bara förbi om inte redan är det.
Det är fräckt.
Och se till att stötta de blåvita kompisarna ni har där ute på företagsmarknaden som har det svårt just nu. Mellerås Company på Kungsmässan i Kungsbacka är ett av dem.
Har precis fått påfyllt riktigt schyssta grejer.
Tusen som gör grymma klockor är ett annat. Nu går vi iväg på Skid Row.